Frid, vänner. Jag heter Jakob och är medlem i den här församlingen. Jag brukar predika ibland. Och idag var det min uppgift igen. Det är hemskt att förbereda predikningar. Och jag säger det för att ni ska känna någon slags sympati för mig. I alla fall. Vi står upp och lyssnar på evangelietexten. Saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannoliken många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så skriver evangelisten Lukas. Han sa det också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte. Och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sade han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig ner och skriv 50. Sen frågade han näste man: och hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sade han: här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Man brukar ju ibland säga: läs som det står och gör som det står. Den här texten kan vara ett exempel på att ibland är det en dålig idé. Och jag ska snart förklara varför. Jag har lyssnat på flera olika utläggningar kring dagens text. Och folk är inte speciellt överens om vad den här texten faktiskt betyder. Dagens text sitter mellan liknelsen om den förlorade sonen och liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Alla tre texterna säger någonting om hur vårt förhållande till pengar spiller över i hur vi behandlar vår medmänniska. Temat för söndagen är goda förvaltare. Och jag kan själv tycka att det är direkt olämpligt att just jag predikar över det här ämnet. Tack alla tre som skrattade. Men om temat är goda förvaltare, är det inte underligt att man i kyrkåret har lagt ut en text där Jesus just berättar om en ohederlig förvaltare? Någon som ska bli av med sitt jobb för att han har skött det dåligt. Svaret på den frågan tror jag är både ja och nej. Varför ska man inte alltid bara läsa som det står? När jag läser texten idag så ser jag ju och tänker att förvaltaren tar av sin herres pengar för att skaffa sig egna fördelar. Skulle Jesus säga att det är föredömligt? Jag tror inte det. Alltså, när jag läser som det står så verkar det som att jag missar vad det står. En tolkning är att rika människor på den tiden hade förvaltare som skötte deras pengar, jordbruk, skulder etc. De företrädde sina arbetsgivare ekonomiska frågor. Men ingenting av det förvaltaren hanterade var hans eget. Därför är det mycket allvarligt om han anklagades för att fuska med konton och han kunde bli avskedad direkt. Och skulle han bli avskedad, så är det som det står i texten, då måste han redovisa samtliga affärer för sin chef. Men förvaltaren hade ingen lön från sin chef, utan hade möjligheten att lägga på kommission. En del som gick till honom själv. Alltså, om den ursprungliga skulden var 50 krus olja, vilket är jättemycket, så kunde förvaltaren skriva, och det var så, skriva 100, och det var så det gick till. Ser ni vad som händer då? Vad händer med hela texten då, om det här stämmer? Alltså, det förvaltaren förmodligen gör då är att han avstår från räntan. Han avstår från sin egen del. Och hans chef kommer fortfarande få det som folk är skyldiga honom. Det blir sammanhanget. Han avstår just nu från det han har rätt till, för att det är det klokaste att göra. Det grekiska ordet här för listig, finurlig, är helt neutralt. Det är ingen värdering. Det är bara ett kallt konstaterande. Om det här stämmer, så är det här berättelsen om en människa som har en historia av att fatta korkade beslut. Och sen så bestämmer han sig för att inte göra det i just det här fallet. Det blir en berättelse om att inte göra som man alltid har gjort förut. Att inte fastna i hur det har varit. Att inte göra som man alltid har gjort. Jag arbetar ju i skolans värld, som ni vet. Skolkurator, syns det? Ja. Så mörkblåa strumpor som ingjuter förtroende. Förlåt. Men då springer man ju på folk som säger, nej, vi kan inte matematik i vår familj. Vi kan inte matte. Är det någon som känner igen det? Tack. Jag har däremot aldrig sprungit på någon som säger, nej, vi kan inte geografi i vår familj. Kartor är helt kört för familjen Anderssons. Hur mycket ska vår tidigare berättelse definiera oss? Och kan det vara så att den ibland till och med hindrar oss från att försöka? Och har vi fått rätt förutsättningar för att ändra vår självbild? I det här fallet är en bra mattelärare en bit på vägen. Vem är det då som har en historia av att fatta korkade beslut ibland? Jag kan klart och tydligt intyga att ibland är det jag. Det finns ingen värdering här. Det är bara ett kallt konstaterande. Vi säger ofta att vi är syndare frälsta av nåd. Och det är sant. Men kanske är det en personlighetstyp eller en självbild som avgör varför en del fokuserar mer på vi är syndare än frälsta av nåd. Jag tror det har två orsaker. Vår gudsbild och vår självbild. Och vi är nog många som frågar oss, har jag gjort tillräckligt för Gud? Och då vill jag förklara en sak för dig. Den frågan är felställd. Vi ska inte göra någonting för Gud. Vi ska inte göra någonting för någon annan människa heller. Vi ska göra saker tillsammans med Gud. Vi ska göra saker tillsammans med andra människor. Det är därför ett av Guds namnen är Immanuel. Gud med oss. Gud med oss. Ja, men hur går den där vandringen till då? Jag hör ju personligen inte någon röst från Gud. Så här. fysisk röst i huvudet. Är det stopp då? Nej. Tillbaka till texten. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Han börjar med att konstatera hur det är, vilket kanske inte låter så imponerande. Överfört på oss, hur kan vi börja med att förstå Guds vägar för oss? Börja just så, där du är och hur det är. Varför? Gud kan bara möta oss där vi är. Det står, den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Börja smått. Det kan vi. Ta nästa steg. Så öppnar sig vägen efter hand. Jag tänker så här. Vad som än ska bli är inte färdigt från början. Vad som än ska bli är inte färdigt från början. Och det vi behöver göra, det kan vi göra. Det vi behöver göra, det kan vi göra. Om inte genast, så över tid. Det är de små valen som formar oss. Tillbaka till texten. Hans herre sa det, eller nej, det står så här. Det är Matteus evangeliet 25. Hans herre sa det, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Vad är du och jag för varelser egentligen? Som får det här uppdraget. Vad är vi för något? I psalm 8 så står det, Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havet stiger. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Kan man få ett amen på det? Vem är det psalmisten talar om? Det är du och jag. Inte främst som ett krav, utan som ett tecken på hur högt skattade vi är av Gud. Tillbaka till texten. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ibland är det kyrkan som är hårdast. Ärligt talat. Ibland är det också kyrkan vi undviker när vi tvivlar på oss själva. När vi mår som sämst. Det är ju katastrof. Det är inte det vi kallar det till. Och jag tror jag vet varför ibland. För att när man har gjort vissa teologiska insikter så kan man bli lite hög på dem. Och då när man är uppe i det så blir man okänslig. Alltså det jag säger är helt rätt. Men tonen och sammanhanget är helt fel. Jag har i en bemärkelse inte sagt något galet. Men det blev galet utifrån hur jag sa det. Den kristna tron är det mest demokratiska som finns. Ni har hört mig säga det här först. Varför? För vi är lika körda allihopa. Amen. Vishet är kunskap plus omdöme. Och i en bemärkelse så är jag inte förvaltaren. Det är inte min uppgift att hålla ordning på dina skulder. Det är inte det jag ska lägga min tid på i relationen till dig och tvärtom. Kommer ni ihåg Anders Sjöbergs definition av barmhärtighet? En barmhärtig människa gör livet lättare för andra människor. Ska vi då inte förmana någon när vi anar att de håller på att trampa snett eller gå vilse? Jo, men det är där visheten kommer in. I berättelsen innan har vi berättelsen om den förlorade sonen. Och då står det, när han kommer till insikt, det är då han bestämmer sig för att gå tillbaka till fadern igen. Men grekiskan är egentligen när han kommit till sig själv. När han kommit till slutet av sig själv. Nu ska vi se här. Till slutet av sig själv. I alla dumheter folk håller på med så kan vi känna igen oss själva. Eller kanske bara jag. Ingen handuppräckning på den. I Hebreerbrevet så står det: vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Och vi har redskap för det här i kyrkan. Man inleder fastan, inte vi pingstvänner, men vi borde göra det. Ni fick jag det sagt. Efraim Syriens fastebön lider: Herre och mästare över mitt liv, ta bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlyssnadens och de tomma ordens ande. Skänk mig din tjänare kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande. O Herre och konung, låt mig se mina synder och inte döma min broder och syster. Ty välsignad är du i evigheters evighet. Amen. Vi kallade till att befria andra människor och oss själva. Och om vi går tillbaka till liknelsen så tittar han på den oheliga förvaltaren och säger han gjorde rätt. Vilket betyder, vi kan inte paketera Gud. Nu inför valet så kommer en del partier att prata om kristna värderingar. Det är inte ens halvvägs. För vi har inte handtag på Gud. Han kommer alltid att överraska oss på ett positivt sätt. Och så kommer då den här texten. Jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i stycket. Alltså, vi ska använda det förgängliga för att nå det oförgängliga. Inte som manipulation, utan vi får inte vara bundna av det. Och saker vi inte är bundna av kan vi ge vidare. Om ni inte har varit trogna i fråga om den oheliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Mammon betyder rikedom, pengar eller materiell vinning. Och används ofta som en symbol för girighet eller pengadyrkan. Det är ursprungligen ett arameiskt uttryck. Men om min beskrivning av förvaltarens roll nu inte stämmer. Om det inte var så som jag sa, att det är hans egna saker han avstår ifrån. Då är det en berättelse om någon som ger av någonting som inte är hans. Och det är ju också sant. Kyrillios Alexandria, 400-talet, skriver: av det som följer kan vem som helst lätt förstå innebörden och syftet med frälsarens ord. Han sa det: om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem ska då ge er det som är ert eget? Vi upprepar att det som tillhör en annan är den rikedom vi äger. Men vi föddes inte med rikedomar, utan tvärtom nakna. Vi kan sannoliken bekräfta skriftens ord: vi har inte fört med oss någonting in i världen, och vi kan inte heller föra med oss någonting ut. Låt oss som äger jordisk rikedom öppna våra hjärtan för dem som lider nöd. Låt oss visa oss trogna och lydiga mot Guds lagar. Låt oss följa vår Herres vilja i fråga om det som kommer utifrån och inte är vårt eget. Låt oss göra detta så att vi kan få ta emot det som är vårt eget. Den heliga och underbara skönhet som Gud formar i människors själar och som gör dem lika honom. I enlighet med hur vi ursprungligen var. Job säger, naken kom jag ur min moders liv. Naken vände jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Gud är så oändlig att vi blir aldrig klara med Gud. Guds kärlek är så oändlig att han blir aldrig klar med oss. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.